This is the I Love Success podcast. I'm Peter Drukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success podcast. This is the podcast where I meet the coolest and most successful people on the planet and share their stories. Today's episode will actually be in Swedish, as we have an incredible Swede here. Och om ni hör lite boxning här i bakgrunden så är vi på Anrika Fortune Gym här i Hollywood. Vad började som en idé har nu blivit starten på en rörelse. Vår mission är att hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar. Vi kan inte göra det själva och det är därför vi är så otroligt tacksamma till alla våra fantastiska gäster och lyssnare från världen över. Tack! Innan vi sätter igång så vill jag passa på att tacka vår sponsor Panos Emporio. Panos Emporio är Skandinaviens ledande badklädesmärke som har över 30 års erfarenhet av badkläder. Företaget grundades i Sverige 1986 av modedesignern Panos Papadopoulos. Panos Emporio kännetecknas av innovation och distinkt design som andas stil, kvalitet och individualitet. Varumärket har en lojal kundbas från hela världen med dedikerade följare som sträcker sig från Hollywoodstjärnor och supermodeller till världsberömda idrottare och kungafamiljer. Gå in på panos.se och låt dig inspireras. Dagens gäst är en supervältränad kampsportare och personlig tränare i Hollywood, Kalifornien. Han har tränat allt från UFC-fighters, svenska profiler såsom Filip Hammar och Isabel Adrian till superkända skådisar som Denzel Washington och Frank Grillo. Han är en positiv människa fylld av energi och glädje. Hans namn är Lars Wallin. Välkommen Lars!
Ja, tack så mycket.
Det känns riktigt häftigt att vara här på Fortune.
Ja, jag vet inte. Det är väl, Fortune för mig är som mitt andra hem. Jag bor ju bara på kvarter härifrån, så att jag är här 6 dagar i veckan liksom. Ja. Men kommer man in första gången så är det ju en känsla. Det är ju ett speciellt ställe. Det är inte ett vanligt gym, det är ju inte.
Det känns lite som att gå in i en Rocky-film. Mm. Man ser farliga killar boxas och det var flera världsmästare och kändisar och så vidare.
Fast det är väldigt vänligt, för att det är så här att det gäller väl kampsport överhuvudtaget. Alla sådana här skolor, att beroende på hur ägaren är eller den som är huvudinstruktör är, så blir ju folk antingen trevliga eller stödja. Har man en sprättig chef så blir man ganska sprättig stämning inne. Men vi har en riktig alfa, Pacquiao's conditioning coach och för detta tungviktsutmanare mot Lennox Lewis, Justin Fortune. Och i och med att han är den han är liksom, så blir det väldigt lugn och trevlig miljö bland annat. Det är ingen som bråkar, det är aldrig någon som är stöd, det är ingen som blåser upp sig. Alla här för att träna, så går man hem. Det är liksom, det är skön stämning.
Vad skönt. Hur såg det ut när, jag kan tänka mig när du växte upp i Sverige, så var det ännu mer jante och liksom, går man sin egen väg så blir man ju det svarta fåret lite. Ja. Men det är ju en liten vinnaregenskap att ha det där, att man vill köra sitt race. Vad tror du det kommer ifrån?
Jag tror alltså, för mig så är det så här, jag ogillar allt, alla typer av organisationer, politiska, religiösa överhuvudtaget, för det, att se 1000 kroppar med en hjärna liksom, med en ledare, det är väldigt ointressant för mig. Jag tycker om att se individer som tänker själva, som, och jag tycker om ledare som inte tycker att de är över någon annan utan som försöker lyfta alla andra istället för att höja sig själv. Så att, och det är väl lite osvenskt där. I Sverige skulle man inte vara för mycket, man skulle inte tro att man var något, man tryckte ner sig själv lite grann, och ville man stå ut och ville man stå sig fram, då var det väldigt mycket skitsnack om en. Men jag vet att min pappa sa det väldigt bra till mig, som jag fortfarande kommer ihåg. Det var att jag hade bråkat någon gång i skolan och de hade problemkvart om hela klassen, och så hade de en extra timme om mig när alla andra kunde gå hem. Och det var liksom pinsamt för mina föräldrar. Och då bad jag med ursäkt, och då sa min farsa att det gör ingenting, för att alla går sin egen väg. Eller de som går sin egen väg, de hittar åtminstone en väg. En egen väg. Och han sa att om du tänker att vi är en flock kossor som står i en dal och tjurar, så är du den lilla tjuren som vill upp och kolla på andra sidan berget. Och alla kossor och tjurar hatar dig, för du gör någonting annorlunda. Och de skulle vilja göra det med, men de har inte styrkan att bryta dig från flocken. Så därför är det lätt att reta dig. Liksom. Att tro inte att du är något bättre, du är inte kom ner och gör som oss. Så får du ta deras hat. Så får du ta det. Så får du liksom använda det som styrkan. Och en vacker dag så finns det inget gräs kvar i den här dalen där alla stått. Och då kan de antingen svälta ihjäl, eller så kan de hoppas att en liten tjur eller ko som dig har hittat gräs i en annan dal. Så att i dåliga tider kommer de ty sig till det, och i bra tider kommer de hata dig för du är för stark för dem. Och det har varit mitt liv ganska mycket. Så att jag går omkring och lever väldigt mycket för att inte göra folk obekväma, för att de känner min styrka. Jag är aldrig ute efter att bråka med någon eller trycka ner någon, utan tvärtom. Men så respekterar det. Men i dåliga tider så brukar de ty sig till mig ganska bra, för jag brukar stå rakt.
Då är du stark. Ja, det är, vilken fin historia. Och jättebra att din pappa kunde motivera dig med den.
Ja, väldigt mycket.
Vill man lyckas med någonting så har man ju ofta så himla mycket press på sig själv. Men hur gör man för...
Min filosofi är, och jag tränar ganska många framgångsrika människor. Jag tror jag har 6 personer som är goda för över $1 miljard bland klienterna. Och jag ser ju hur olika personer... En del personer är aldrig nöjda med något resultat oavsett hur bra det går. De sätter hela tiden nya mål. De personerna tycker jag synd om. För det kvittar hur många hus de äger, hur många snygga fruar de har, hur många barn de har, bilar, båtar, vad de än har, så kommer de aldrig känna sig helt nöjda. Jag tror de har en osäker grund som gör att de hela tiden ser sig själva som misslyckade, hur bra de än är. Det finns folk som är bodybuilders eller som vinner OS och sen bor självmord för de känner sig misslyckade, liksom, fast de är bättre än alla andra. Så jag tror det viktiga är väl att kanske inte ha den piskan på sig själv för hårt. Samtidigt, de som lyckas kommer oftast inte från lyckade bakgrunder när de är helt balanserade. Utan folk som kommer kanske från svält eller som kommer från tråkighet i bakgrunden. En del av dem, de går under och blir själv osäkra. Och en del tar det som en språngbräda för att slå sig fram. Och aldrig. Så jag menar, jag ser många fighters som kommer nå till toppen. Som kommer väldigt mycket power till, alltså svält och såna här saker. Och fattigdom och få stryka föräldrar och sådär. De blir ju bäst. Men frågan är hur lyckliga de är. För mig är inte lycka nu och alltid vara bäst eller rikast. Utan det är väl om och bra dagligen.
Den är ju sjukt svår. Och jag har ju träffat snart 100 personer som är sjukt framgångsrika. Tränare, athletes, entreprenörer, och astronauter, allt möjligt. Och vi pratar ju alltid om vad är success, vad är framgång. Och det vi vill göra är att omdefiniera det. För det är inte alltid det som alla andra tror. Mm. Och speciellt tittar vi på de bästa, som du ser, ofta gror det från pain, från smärta. Och att man vill känna sig älskad. Yeah. Och sen när man står där på toppen så man ändå inte älskad.
Jag har det ju bara på Instagramkulturen till exempel. Ja. Idag ska alla ta selfies på sig själva och känna sig som att de är Kim Kardashian. Ja. Även fast de kanske har 2 följare hemma och bor i Kisa. Liksom. Ja. Men grejen är den att alla har ett sånt otroligt behov att bli älskad för sin individuella, den personen man är. Ja. Det tycker jag är lite tråkigt. Man måste börja med att älska sig själv eller må bra, vara okej med det man är. Ja. Tror jag. Då behöver man inte främlingar så mycket runt omkring sig.
Jag tror den är jätteviktig. Och för er som lyssnar nu så är det ju skitgott. Vi sitter i ett litet mysigt rum med en infraröd bastu här. Och det är rätt så coolt. Och så jag vet inte hur mycket ni kommer höra av det här. Vi får se Toby som jobbar med ljudet. Ja. Hur bra han kan fixa det. Men jag tycker det är coolt, för när vi sitter och pratar om drömmar så är det folk där ute som faktiskt jobbar på sina drömmar.
Vi har Pacquiao. Jag kan ju bara lite kort. Mannen som äger det här gymmet heter Justin Fortune. Och det är liksom ett av skälen till att jag är här. Att jag är lojal med honom. Jag har till och med loggan tatuerad på bröstkorgen för gymmet. Men han höll på att dö i cancer för ett par år sedan. Han hade cancer som var oopererbar. Som satt i käken och i hela tungan och i huvudet. De gav honom 1 månad att leva. Fjärde gradens cancer. Och de sa att då tar vi ut tungan och käken så kanske du kan leva utan det i 2 månader till. Men du kommer dö. Och precis i samma veva så fick han kontrakt med Pacquiao som skulle köra mot Mayweather. Han tjänade $5 miljoner på den fighten, Justin. Det är ganska mycket som tränare. Mycket som vem som helst. Och hans fru, och han hade just gift sig, och de ville ha barn, de skulle göra in vitro. Så det stod ganska mycket på spel. Och sättet han tog sig igenom hela den här grejen, i och med att han är en fighter, han är inte en person som ger upp. Han gick ner ungefär 30-35 kilo. Kom i lika bra toppform som när han tävlar i boxning. Killen är 56-57. Och han var inne här efter chemotherapy varje dag. Tappa håret. Man ser ut som man är förgiftad. Man ser ut som en zombie. Han stod i ett hörn. Ingen pratade med honom. Han lät honom vara själv. Och stod och försökte röra armarna mot säcken. Liksom. Och det är alltså för detta tungviktsutmanare i för världstiteln som knappt kan röra sina armar mot en säck. Men han stod där 20 minuter. Även om han stod still så stod han där och bara försökte sitt bästa 20 minuter. Som ser ut som en ledsen hund liksom, hänger i ögon. Och jag klaga aldrig på någonting. En gång var jag fram och frågade honom om han behövde hjälp. Och då sa han, ja, har du en kula? Det var det enda. Då frågade man inte igen. Men han tog sig igenom det där, gjorde talterapi, opererade bort halva tungan, tog muskler från låret, satt upp i halsen, gick igenom halsoperationer, fick bort all cancer och varit cancerfri nu i 3 år. Och de födde tvillingar förra året. Han coachade Mayweather, fick $5 million för den matchen. Han driver det här gymmet, han är i bättre form än någonsin. Just nu flög han förra veckan till Pacquiao när han är i Filippinerna och tränar. Och när man ser sådana människor, om man har sådana människor runt omkring sig som aldrig ger upp och som verkligen kämpar och bara biter hårdare i munskyddet när det behövs, då tror jag det lyfter alla. Det är inte så att någon går igenom livet som teflon, att man aldrig kommer att ha problem, eller vare sig ekonomiska eller förhållandemässiga eller fysiska, om man är sjuk. Och det kommer hända, mig med. Men så finns det de som ger upp och drunknar, så finns det de som simmar och lär sig simma. Och här är ett sånt ställe vi lär oss simma.
Det är ju fantastiskt, och det där att leva i nuet, det är ju väldigt, väldigt svårt.
Det är ju inte det.
Varför är du så bra på det?
Det är ju inte alls svårt. Det är som att säga liksom, samma sak man bestämmer sig för att göra det. Det är ju så här, va. Jag brukar jämföra med om jag försöker somna och ligger och tänker på någonting samtidigt, så kommer jag inte somna, för min hjärna släpper inte det. Så håller jag på att plugga eller om jag studerar det och håller på att tänka på problem, så kommer jag absolut inte kunna somna. Det som är intressant är att jag kan ju ibland försöka ligga och blunda, så somnar inte jag. Ju mer jag försöker, ju värre går det liksom. Men om man däremot kan ligga med halva öppna ögon i mörkret och så bara tänka med en himmel och ett hav, och i mitten av min synfält är horisonten, mitten mellan himmel och hav. Alla moln som kommer in i synfältet, alla båtar som kommer in i synfältet, allting förutom den här himlen och blåa himlen och havet som kommer in i synfältet, låter jag passera. Jag fokuserar inte min tanke på dem. Jag försöker inte följa deras resa, utan jag låter bara glida förbi. Till slut så kommer ingenting in, och så sover jag. Så det är det här med att man måste väl... Har jag folk som är för negativa runt omkring mig, eller folk som är för som jag inte tycker är bra människor liksom, eller på något sätt folk som jag inte gillar, då skulle de inte kunna betala mig. Det finns ingen pris i världen som skulle få mig att vilja träna dem. För det skulle jag gå hem med och ta med mig. Då skulle jag inte må bra, och då skulle jag inte kunna leva i nuet. Då skulle jag behöva gömma mig i dåtid eller framtid. Men om jag hela tiden är runt folk som jag är kul med och gör grejer jag tycker om, och min hund som gör mig glad varje dag och mina vänner och sådär, då lever jag precis i nuet. Jag behöver inte jobba mig i varken dåtid, att det var bättre förr eller en vacker dag, utan jag lever precis i nutid och gillar det. Så enkelt är det. Jag tror att om man lever mycket i framtid och i dåtid, så är det för att man inte riktigt mår bra. Det gäller att hitta varför man inte mår bra. Kanske skära bort de människorna ur sitt liv, oavsett vilka de är, eller kanske lägga till någonting som får dem att bättre. Mår man bra, så vad finns det för ställe man hellre vill vara i den nutid om man mår bra?
Jag älskar människor som dig, för du står för vem du är. Du är äkta. Det är det vi vill ha mer av i den här världen.
Ja, äkta är jag. Äkta och skötte. Jag tror man måste komma från en liten by för att vara.
Hur var det du, din brorsa är lite stark, va?
Ja, inte min brorsa, min kusin. Magnus. Ja, min brorsa är stark, ja. Med. Hela min familj är väldigt... Jag är bror... simmelit genom hela familjen liksom, och starka män och sådär. Men Magnus är ju kusin.
Men, jag vet inte, du kallar han brorsa nästan.
Ja, vi är väl som familj, eller familj säger man. My brother. Jag kallar alla my brother här inne. Ingen av dem har samma mamma som mig. Magnus är ju liksom, har alltid varit stark. Nu ska vi inte prata om honom för mycket, men han är otrolig. Otrolig idrottsman. Det folk inte vet om är att han har en bror, en annan kusin till mig som heter Tobbe, som är minst lika bra. Men som valde att jobba med jordbruk och familj och sådär. Av andra skäl. Men talangmässigt så var de båda fan i världsklass. Du kunde lika gärna varit 1-2 i alla sporter och försökt hela livet. För jag kan ta ett exempel. Jag tror jag spelade... Och det var Tobbe jag spelade tennis med en gång. Det var när de båda på att tävla i starka man. Jag tror Tobbe och Magnus tog 2 i världens starkaste team tillsammans. Och Tobbe vann väl 9 Sveriges starkaste man. Medan Magnus var ute och vann världens starkaste man. Så att, det var inte, och Tobbe var väl liksom svensk mästare anbrytet. Medan Magnus var världsmästare. Så jag menar, de var lika bra. De hade ganska bra träningspartners. På sitt familjegym hemma liksom. Med 2 eller 3 medlemmar. De och kallar dem. Men i alla fall så spelade jag tennis, kommer jag ihåg, med min andra kusin Tobbe. Som inte spelat tennis någon gång. Och första gången, för jag fick visa nästan honom hur man håller tennisrack och hur man kastar upp bollen. Och själv tränade jag folk i tennis, och gjorde det då. Första, så skulle vi spela på skoj, så här, spela ett set. Första set tror jag var 6-0. Han visste inte vad hon gjorde ens. Men han lärde sig så snabbt. Så andra sätt var det så typ 6-3. Och tredje sätt så tör det stå 5-5 när det började bli mörkt. Och då kände jag att vi går in. För jag tänkte att jag psykiskt klarar inte av om han slår mig efter första dagen och spelar tennis liksom. Så att de har den här som inte alla människor har. Du kan visa dem vilken sport som helst. De tar till sig den på en högre procent. Suger de in sig informationen och har talang nog att göra det. Det är lite som Michael Jordan var. Han kan vara bra i basketboll, baseball. Han ska vara bra i nästan vilken sport som helst. Och så är de två bröderna.
Ja, häftigt.
Duktiga människor. Ja, idrottsmässigt, tror jag.
Och du är en duktig idrottare, du själv också. Och du är stark.
Fantastisk.
Och det är ju häftigt. Och jag tänker tillbaka nu när vi närmar oss slutet av den här podcasten. Ja. Det du berättade om din pappa och den historien. Ja. Jag tycker den var väldigt, väldigt bra att våga gå och leta efter saker som är bättre.
Ja, vad annars kommer till planeten jorden för, till livet för. Och det är för utforskare. Absolut. Fatta att åka till månen. Mm. Och det är den astronauten som stannar på skeppet för att du är för rädd för att gå ut och kolla. Och vad gör du där då? Det hade varit bättre att någon annan fick resa. Jag menar, om jag vann över 100 miljoner spermier för att och överlevde 9 månader med min mamma som är det mest, inte just min mamma då, men överhuvudtaget har varit embryo är det mest liksom, utsatta det kan vara. Jag menar, oddsen och till full graviditet är liksom, till barn är nästan noll. Det ska inte ens kunna hända liksom. Och så överlever du spädbarnstiden, du överlever uppväxten, du överlever cancersjukdomar, blir påkörd av bil, allt som kan hända. Du har tur nog att vara född i en fri del av världen där du kan resa runt och du kan göra grejer, du kan ge dig på saker utan att bli fängslade för dem. Allt det här dessutom är den absolut mest avancerade tidsperioden vi har haft som människor. Har du varit född för 500 år sedan så har du levt kanske till 25 och dött i blindtarmsoperation. Det fanns inte ens, hade du haft ont i foten fanns det inte ens antibiotika eller bedövning. Så du kan ju fatta, dra ut tänderna då liksom. Så vi har aldrig någon generation någonsin haft mer tur än den här. Av alla hundratusentals generationer som vi har klivit på deras axlar. Så har vi kommit hela vägen hit och jag har kommit genom mina... Arvsanlaget genom mina, de som är före mig har tagit mig dit jag är idag. Och kommit hit för att sen inte försöka. Det känns liksom, fy fan, då ska man ha stryka sina, då ska de alla få spark, gruppsparka på en. För att jag menar, antingen så inser man att man bara har en chans. Och att oddsen att man ens ska vara här är så jävla liten så den finns knappt. Och vi överlevde, jag och min exfru, vi var i Thailand. Och hon dog nästan i Thailand. Väldigt otroligt lång sorglig historia, men hon dog nästan av inre blödningar och räddades till livet av kolgruvarbetare som tjänar $7 i månaden. Hon är läkare och drev 17 lasarett här i LA. Vi räddades mitt i djungeln av Khao Lak 2004 och sen kom vi överens om att vi åker tillbaka till nästa år för att de gjorde så mycket för oss, de som bodde här liksom. Det var en otroligt lång, det skulle kunna vara en film. Och så vi skulle vara tillbaka där 17 december till 5 januari 2005. Men vi skilde oss istället i den sista november. Så bara med 2 veckor kvar till att åka så avbokade vi biljetterna. Jag åkte hem till Sverige och hon stannade här. Och då hände tsunamin. Och vi hade en bungalow i Blue Village Pakarang i Khao Lak på stranden. Så hade vi inte skilt oss så hade vi varit säkerligen först i Thailand med att drunkna. För vi hade sett vågen direkt på stranden där vi bodde. Och hela Blue Village försvann liksom. Jag tror det var 500 människor som dog då. Bara där, i just det området. Så att, och hela byn försvann liksom. Så jag menar, jag har på min dator hemma en bild när jag sitter i yoga pose på stranden i Khao Lak. Det gjorde jag mellan 9 och 10 varje morgon när jag var där. Och 9.58 tror jag tsunamin hände va. Så jag hade väl suttit i Lotus sits och sett en 30 meter våg ta bort mig och alla älskar va? Så jag menar, när man har varit med om sådana grejer eller man ser sådana grejer, det gör att man blir ganska ödmjuk. Så är jag på dåligt humör, tycker jag taskig frilla eller vad som helst, så kan jag sätta på min dator så ser jag den bilden och så kollar min hund och så är allting ganska okej liksom. Så jag tycker man får inte tycka för synd om sig själv. Det finns alla generationer innan dig har haft jobbigare. Jag tror... Och de är ändå kämpare liksom.
Ja, och den här historien är helt fantastiskt. Och
det är så sjukt att ha högre självmordsstatistik i Beverly Hills än vad du har i Somalia till exempel. Eller Syrien.
Är det så?
Ja, men du har inte tid att tänka på självmord. Du är fullt upptagen med att jaga efter mat och föda och skydd. Men de som sitter här och liksom, fan, jag har fel Range Rover. Mm. Så sjukt.
Vad har du för tips till de som nu är du ju en fighter, men de som inte är fighters men vill bli fighters.
Lär liksom känna mig. Jag har en kompis av mig.
Finns det något verktyg man kan göra hemma?
Ja, pistol finns ju då. Och kniv. Ja, grejen är väl så här, jag tror att alla är fighters. Alla kan väl göra så här, de som lyssnar på podcasten just nu, om det, jag vet inte hur många det är, 4 eller 5 miljoner eller vad det är. Men om du tar en tumme, så bara känner ni på huggtänderna ni har bredvid framtänderna. De sitter där. De sitter där på alla människor. De sitter lika mycket som picken sitter på en kille. Det kvittar om du står eller liten eller vem det är. Du har den. Du har även naglar, du har precis alla personer. Det är inte bara en del av oss, det är inte bara 2% av oss som har det. Alla har det. Mm. Så att har man huggtänder, då är man rovdjur. Har man klor, så är man rovdjur. Så att det finns ett djuriskt i alla. Sen finns det de som är rädda för den och försöker vara civila. Och vi är människor och det är därför vi inte är djur. Då är det deras val. Men när det väl kommer till kritan, så finns det en natur i oss som är mycket starkare än vad de flesta människor som inte har testat sig, som militärer, polis, brandmän, sköterskor, läkare. Alltså sådana som är i panik- och stresssituationer, var fighters. När man väl har varit där, när döden upplevelser på, som, när mycket hänger på en sekund, då har man verkligen fått inse att det finns något mycket starkare än det medvetna om en själv. Det finns ett omedvetenhet som är djurisk, som har byggts genom miljoner generationer. Det djuret finns i alla. De bara kollar på mamma som försvarar sitt barn. Det finns ganska många exempel på de gör ganska hjältemodiga grejer när det väl händer så liksom. Men jag väljer att vässa det djuret och ta fram det djuret dagligen, istället för att hoppas på att det ska hjälpa mig den dagen det händer. För du behöver ändå träna det här djuret. Även brandmän tränar dagligen och även soldater tränar.
Absolut.
Så att det finns i alla. Ja. Men jag tror bara att man ska inte vara rädd för det. Om man däremot på en kontrollerad form använder det i kampsport, till exempel som vi gör. Eller om man använder det på ett gym. Och får, det är en slags simulerad jakt. Man går och tränar på gymmet. De här grejerna gör att man mår bättre de andra 23 timmarna av dygnet med. Och man sitter i en kropp som har en förare som kroppen trivs med. Vilket gör att skulle någonting hända, så är man lite längre ifrån paniken. För att man är lite tryggare i sig själv, tror jag.
Sjukt bra. Bara 2 frågor till, ja, till dig, Lars. Sen ska du få gå vidare med din dag. Jag vet att den är busy. Du ska hinna njuta också lite och jobba.
Ja, det är
så vidare.
Som fan.
Så den första frågan. Föreställ dig att du är 87 år.
Ja.
Du sitter i en gungstol, kanske i LA eller någonstans, i en drömplats, och ser tillbaka på ditt liv.
Ja.
Vad vill du se när du tänker tillbaka på ditt liv, för att du kan känna, wow, jag är stolt över det här?
Att alla som jag ogillar vet om det, att de kan dra åt helvete. Att jag har stått för det. Att jag, oavsett hur vinden blåser, vågar stå upp för vad jag tycker åt helvete. Sen tycker jag väl att de som betyder någonting för mig, mina vänner, att jag ser att de vet om att jag gillar dem. Det är viktigast för mig. Familj och vänner, att de vet att jag har gjort mitt bästa för dem. Jag vill ha lika många ovänner som ovänner, tror jag, är viktigt. Och att det är ingen som tror att den är vän fast den är ovän, och ingen som tror att den är ovän fast den är vän. Jag vill vara väldigt tydlig med den markeringen. Det tror jag. Sen vore det fantastiskt att ha barn. Jag har försökt under våren med tjejen och ja, vi får väl se vad som händer där. Men det händer inte, så är jag okej med det också. Men det vore fantastiskt. Sen har jag ju 2 små tjejer som är runt henne, som hennes döttrar, som man känner som mina döttrar med. Liksom. Bara, just att ha den här familjekänslan gillar jag. Så det tycker jag, ju äldre man blir, ju mer, jag tror man, antingen blir man mer självisk och bitter och samlar på kuponger. Eller så blir man mer att man har mer tid för andra runt omkring sig. Jag har väl gjort allt själviskt i mitt liv och festat loss mer än de flesta människor. Så att jag har nog ingenting emot att offra mina sista, vad det nu blir, 10, 20, 30, 40, 50 år, vad det nu kan vara, på barn och familj och hundar runt omkring. Liksom. Jag vill ha den känslan. Jag har haft den andra.
Ja, fantastiskt.
Så det tror jag. Det är mina andra mål. Vad finns det för andra mål? Jag tror inte på liv efter det här. Jag tror inte på Gud. Händer det, så blir jag glatt överraskad. Jag tror jag blir förlåten också, för att jag
vem som helst med ett IQ måste ha svårt att tro på de här sakerna. Mm. Så jag menar, jag tror inte de skulle... Skulle det finnas någon som skulle inte kritisera mig för att jag inte trodde på honom. Mm. Man skulle själv inse vilken jävla... Vänta nu. Att du inte vill tro på en talande orm. Folk som levde i 800 år och byggde en båt som tog på 10 miljoner djur. Jag dömer inte för det. För det var en dålig historia liksom.
Härligt. Och en sista fråga, Lars. En fråga jag ställer alla mina gäster.
Ja.
För vi... tycker om och älskar dela historier, men i slutet av dagen, vad vi vill göra och vad jag vill göra är att de som hör på den här podcasten tar tag i sitt eget liv och gör det lite bättre. Gå efter ett mål, en dröm eller vad det nu kan vara. Om de kan göra en sak direkt efter den här podcasten för att komma lite närmare det de vill uppnå, vad skulle det vara?
Precis det vi sa i början, skriv ner, gör det så enkelt för dig själv. Skriv ner 10 saker som du skulle vilja göra i livet. Och skit i och känna att det drömmar eller att du sitter och bara östar tid. Utan skriv verkligen någonting som skulle betyda någonting. 10 grejer. Så du ser dem på papper och tittar på dem ordentligt. Stryk hur många gånger du vill tills du har en lista på 10 grejer. Som känner det här skulle jag under min livstid, det här är mina mål. Inte bara en galen dröm. Kolla på dem. Och ha kvar den listan. Och sen checka in med den ibland. En gång om året eller kanske kolla vad fan har gjort någonting. Ja fan det är ju ganska... Så det blir ganska kul. Det är så lätt att göra det, tar 5 minuter. Det är bara papper och penna. 10 grejer.
Riktigt bra. Ni som lyssnar, se till att göra det nu. Lars, stort tack. Det har varit ett nöje. Och du är en sån jäkla glädjespridare. Ja. Du är så ärlig, öppen. Så... På vägen hit, jag var lite så här trött idag lite, men nu känner jag sån jäkla energi och jag är så himla glad för det, så tack så hemskt mycket Lars.
Ja, tack själv.
Och tack till er som lyssnar. Tycker ni om det vi gör så vet ni vad ni ska göra. Gilla oss, subscribe, ge oss 5 stjärnor och dela den här podcasten så att andra också kan få ta del av Lars härliga historia.
Det är som ett virus.
låt oss göra det istället för virus till det viral. Och tack till Panos. Gå in på panos.se och kolla in dem. Ja, det var allt för denna gången. Och vi vill även tacka alla hårt tränade här på Fortune. Som verkligen kämpar. Och jag hoppas ni
kom
har...
förbi. Kommer ni till LA, kom förbi Fortune Gym.
Kom och hälsa
vi
på.
Vi finns här på Sunset Boulevard. Lätt att hitta.
Härligt. Det känns fantastiskt. Då hörs vi snart. Ha det.
Hej.
Tja.